I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Ja, men en ny vecka är här och det är dags för Fan Plus med mig som vanligt, Sagan Fredriksson och Per Lagerström, experter på Viaplay, som har fått guida mig väldigt mycket genom den här fotbollsveckan med tanke på att jag har varit ute på äventyr. Så jag har tittat mycket fotboll med er, men nu vill jag fråga, hur är läget? Vi börjar med dig, Saga.
Det är bra, tack. Väldigt bra. Min vecka började ju i Göteborg. Mellan Häcken och Linköping, och sen får jag vidare till Stockholm och här är jag där i några dagar. Så att jag har precis landat hem i Malmö och fick njuta av gårdagens match då, hemifrån, och det är lite charmigt. Så att i helhet så är det fantastiskt bra, och jag börjat få spela fotboll igen. Bara det, ni.
Hur går det?
Jo, men det går framåt. Man inser hur mycket man saknar bara för det här, liksom ett possession-spel, och få vara med i det, gå in och tacklas lite och bara känna på det igen. Så det var trevligt. Små baby steps.
Härligt, det är skönt när de går i rätt riktning. Per, hur är det med dig då?
Ja, mycket bra tycker jag. Hade ju ingen match, men det är konstigt om jag inte har match på fredagar där. Fick jag titta, det är skönt. Men kommande vecka ska man upp till Piteå, så det ser man fram emot, och så kan man vara på ett, tycker jag, ganska kokande Hammarby IP kanalplan igår. Det var liksom någon härlig puls liksom, som gör att som fotboll ska vara en måndagkväll i maj, är det. Jag tänkte säga juni, det passar bättre, men maj är det faktiskt fortfarande. Jag tyckte det var liksom på något sätt härligt att vara bland, alltså det var så mycket där, alltså från liksom barn som var på plats inför när vi skulle spela in, till publik, till två lag där man ser att det händer massa saker både inför matchen liksom i ögonen och efter matchen. Alltså fotboll är känslor, fotboll är upplevelse. Jag hade en trevlig upplevelse igår tycker jag.
Det ska ju vara känslor i fotboll, det är ett som är säkert. Och jag följde också den där matchen då med spänning igår. Vi ska prata mycket mer om den givetvis, för jag kan redan nu avslöja att det är veckans snackis. Den matchen som Hammarby-Rosengård, alltså på kanalplan igår, när vi nu spelar in det här tidigt tisdag morgon. Jag tittar ut och ser bilarna köra här utanför ett soligt Italien där jag befinner mig. Det är därför jag inte har sett någon fotboll live den här veckan. Men nästa vecka kanske. Det kan vi hoppas.
Veckans svep.
Vi börjar på ett ställe där som vi kommer komma tillbaka lite till. Nämligen England. För i Women's Super League så var det ju söndagen där Chelsea nästan vann titeln. Ja, det såg ut att vara på väg ditåt när Chelsea själva först vann mot Arsenal. Gjorde London då blott, som man säger. 2-0 vann Chelsea den där matchen med. Och sen så var det ju Manchester Derby efter det, toppmatchen nummer 2 i England, där City kvitterade. Och för en liten stund så var titeln klar för Chelsea. Men så avgjordes det ju i slutsekunderna, 2-1 till Manchester United, och inför den sista omgången så lever det. Men Chelsea har det i egna händer, och det är ett lag vi kommer prata väldigt mycket mer om i det här avsnittet. Det var ju också då Magdalena Erikssons sista hemmamatch. Hon har tagit ett tårfyllt avsked av Chelsea i veckan tillsammans med Pernilla Harder. Så att det kommer vi tillbaka till om en liten stund. Vi kan också säga grattis till Lyon som ju förra veckan vann cupen i Frankrike. Som den här veckan säkrade seriesegen efter att ha vunnit än en gång över PSG. Tråkigare nyheter därifrån med Cascarino som fick gå ut skadad. Jag vet inte hur illa det är med henne i nuläget. Men det kan vara som så att vi har ytterligare en stjärna som missar sommarens VM. Om vi ska tillbaka då till Sverige så har vi ju ett gäng matcher som har avgjorts. Vi har snackat upp en massa i förra veckan. Saga och jag hade ju ett eget litet kafferep när Per hade behövt pipa iväg till tåget och gick igång på i princip alla matcher som skulle komma den här veckan. Vi kan väl konstatera att Häcken levererade när man körde över Linköping till slut med 3-0. Vi har ett Djurgården som är fast förankrat i botten just nu. Ja, det ser tufft ut för Djurgården som åkte på en tung smäll mot Kristianstad. Hela 4-1 i den där matchen för Kristianstads del, och Evelyn Wien, ja, hon fortsätter ju göra mål. Inget som förvånar någon. Sen så har det ju också då spelat matcher i botten. Framförallt, eller ja, det som var toppen mot botten kan vi väl börja med. Där IFK Kalmar stod upp ganska länge då mot Piteå. Det blir 2-0-seger för gästerna borta, och Kalmar, ja, krisen blir bara värre och värre. En poäng inspelad, minus 29 i målskillnad för IFK Kalmar, och frågan är när och om det här vänder. Till helgen väntar en tuff bortamatch mot Linköping för IFK Kalmars del. I övriga botten möten, för det var ju en hel del såna i den här omgången. KIF Örebro förlorade mot Uppsala. Växjö vann mot Brommapojkarna. Sådana där sexpoängsmatcher som blir väldigt viktiga, och det är nykomlingarna som går segrande ur de där, vilket ju gör att de hoppar upp en bit i tabellen. Vi har alltså nu nykomlingarna för säsongen på plats 8, 9 och 10. Det handlar om Växjö, IFK Norrköping och IK Uppsala. Där under KIF Örebro, Djurgården, Brommapojkarna och Kalmar. Så ja, vad säger ni om bottenstriden? Vad kommer att hända?
Man är fortfarande i chock, tycker jag, att det går som det gör för Djurgården. Vi spenderade ganska mycket tid förra veckan, tror jag det var, och pratade just om deras framfart eller kanske icke-framfart. Det finns inte så mycket mer ord om. Det går trögt, och det var väl ingen som förväntade sig att de skulle blåsa igenom Kristianstad direkt. Däremot Örebro. Hur mår Örebro egentligen? För det är ett väldigt spelskickligt lag, men man har förlorat matcher här nu som man inte ska göra. Så nej, jag vet inte tusan, hörni. Det är en bottenstrid som förvånar mig i viss mån, ska jag säga. Jag hade höga förhoppningar, eller jag hade ganska hög tro på både Växjö och Norrköping. Sen är det ju så här, det här kommer svänga ganska mycket, tror jag. Jag tror det kommer svänga beroende på ork, skador, lagen sinsemellan. Så att bottenstriden är inte lika så här säker på att det är så det kommer se ut när vi är färdiga. Eller när jag vänder på det, jag är ganska säker på att det inte kommer se ut så här. Men det är klart att det förvånar att de resultaten i veckan blev som de blev. Jag tänker framförallt att Uppsala vinner över Örebro. Växjö och Brommapojkarna är nog hyfsat tajt, den kunde gå på vilket håll som helst.
Ja, det är värt att notera också, det är så lätt att få bilder, tycker jag, av lag, och det tar ingen bort liksom Norrköpings fina inledning och fantastiska publik och deras mod som vi pratade om mot Linköping sist, men de har 5 raka förluster, och det här är ju liksom, det är ju på något sätt jobbigt, tror jag, är väldigt viktigt för dem. Jag tror inte de kommer bli blandade i någon nedflyttningsstrid, men när man har som förväntningar, helt plötsligt så har man kanske medelförväntningar, sen går det upp så jättemycket, och nu behöver de ju verkligen vinna. Så att det tycker jag ändå är anmärkningsvärt, att man gör den inledningen att de inte vinner på så pass många matcher. Så att det tror jag är ganska viktigt för dem. Precis som att, på tal om förväntningar, att KIF Örebro och Djurgården nu ligger där på 7 poäng på en kvalplats. Den förväntningen, den känslan i de trupperna som du är inne på, Saga, det tror jag inte heller är speciellt god, för det är faktiskt en kvalplats. Det har inte varit så många år som det varit så, som det är klart att allsvenska lag ska vinna den, men att ligga under ett streck. Sen hoppas jag då, jag vet inte om man får lite hoppas på några lag här, men Kalmar har ju jättetungt, jag ser inte hur de ska vända det här. BP har ju varit med i många matcher, men det vore ju tråkigt om två lag ska liksom, det är väl 4 poäng där från BP upp. Alltså vi vill ju att de här strecken ska leva hela säsongen, för där får vi då både liksom de stora stormatcherna och sådana här ångestmatcherna som handlar om just de känslor. Så att skulle ju gärna se att det tajtar till sig lite absolut längst ner, så att inte de här sträcken blir för tydliga i tabellen.
Men där också lite tycker jag, bara att lägga till kring argumentet Norrköping, att de hade sina inledande fyra omgångar där de hade chans att hämta poäng. De omgångarna som kom därefter har varit tuffare, och det tycker jag också vi ser nu, att det är tuffa, det var tuffa motståndare. Det är liksom inte heller genomblåsningar där det står 5-0 på tavlan, det står kanske 2-1 eller att det blir en tight match. Så att för mig så tror jag inte Norrköping, eller så här, hade jag spelat i Norrköping hade jag inte tyckt att det var lika jobbigt, för att den förväntningen kan man inte ha på sig själv som nykomling. Sen kanske det blir, som du är inne på lite Per, indirekt för att man har det stödet man har. Jag tycker nästan det har varit värre just nu att spela Örebro eller Djurgården som har varit uppe så pass länge, om man inte kommer upp i den nivån som man förväntar sig. För de har ändå etablerat en högsta och lägsta nivå. Det hade stört mig mer som spelare än att vara i Norrköping där egentligen de har allt att vinna hela tiden. Det är, vi pratar om dem som...
Jag håller med dig att liksom Örebro och Djurgården, det är det värsta. Det vill säga lag som inte ska vara där, så är man där och ingen alla tittar på varandra, hur det här är möjligt. Det tror jag är jättetungt. Och jag gillar din inställning, men just därför kanske, jag vet att Norrköping, jag tittar på truppen, det är precis det här man behöver höra. Det är dels ledarnas uppgift, men jag tror framförallt det behöver finnas på plan. Få se då, jag hyllat mycket att om det är en ung lagkapten, hon bär en hel stad, alltså man måste också liksom, deras styrka har varit att våga slå alla lag. Så att det du säger nu, det behöver ju ske på träningsplan, att någon berättar det för spelarna. Du får bli värvad, Fredriksson, så får du hoppa in där. Och, ja, men, rutin måste in. Sen kan det bli, för det ska inte vara något problem. De har inte behövt vinna här. Men när man inte vinner fotbollsmatcher. Men å andra sidan, bara så avslutar det här svepet. När man vinner fotbollsmatcher, vi har diskuterat lite grann. Vittsjö är inte imponerat anfallsmässigt. Det har väl inte Boris Mårtensson och Kristiansson sagt. De var ganska missnöjda. Men vinner fotbollsmatcher och titta vad som händer i tabellen. Alltså de är ju före Rosengård, som jag sitter och tittar innan matchen. Och så lever det där ändå. Så att, ja, det är en häftig tabell. Och bara när de började svep, så starkt jag tänkte på Lyon där. Och när som Perina Harder där. Danmark, är det någon uppstickare här till VM när man har vilka spelare de har i form? Det var bara min känsla när du nämnde både Lyon och Chelsea där, Anna.
En intressant spaning inför sommarens VM med Danmark och Signe Brun då bland annat med i Lyon. Men om vi bara ska titta på tabellen där en gång till innan vi släpper svepet helt, så måste vi återigen konstatera att Piteå leder faktiskt den här serien fortfarande. Och vi pratade ju om dem en hel del förra veckan, så vi ska inte fastna där. Men i mitten så är det ju lite intressant där. 15-16 poäng, där har vi Linköping, Vittsjö och Rosengård. Vi har ju pratat om liksom vändningen Rosengård fick, och vi kommer komma tillbaka till just Hammarby-Rosengård-matchen. Men var kommer Rosengård fasta i den här tabellen, tror ni, när den är slut? För just nu är de där precis i mitten. Hur mycket mer kommer de att klättra?
Min känsla är att vi kommer se ett Rosengård som utmanar, alltså på allvar det här året också. Jag tror inte de vinner, det har jag jättesvårt att se i det läge som det är nu, men att de kan utmana på Champions League-platserna, absolut. Så pass bra är de, det tycker jag att vi kan se. Kan man kliva från den, ursäkta alla Rosengårds-fans, men botten som de har varit på till där de är nu, det säger väldigt mycket om kvaliteten. Rosengårdsspelarna blir inte sämre spelare bara för att det var tufft i klubben, laget. Det var någonting som inte stämde och de kunde inte sätta fingret på det. Therese Sjögran besökte ju vår studio igår, och det var fint som sagt att få sitta hemma och titta och bara ta in, för ibland när man är på plats så är det som ett virvar och saker hinner inte landa. Men hon pratar, det så hintar hon om att truppbygget troligtvis inte är färdigt. Sommaren kommer påverka den, ändra den. Men hon pratar också om hur bra truppen har svarat på den förändringen som skedde, och gjorde det väldigt tydligt att det inte bara är en persons fel. Tyckte jag var ganska snyggt att skicka en signal till René Sleger, så att, ja, men vet du vad, vi fattar också att det här var inte bara på dina axlar, men i alla lag när det är så dålig energi, så finns det en enkel lösning och det är alltid tränaren. Tyvärr, det vet ju du Per som är tränare, att det är ju alltid kniven mot strupen. Det är ju inte så att man byter ett helt lag, för det har man aldrig pengar till. Så att jag tyckte det var en snygg signal, men det säger också en hel del om att Rosengård har inte lagt sig ner på marken och sagt attans, det här året blev inte som vi hade tänkt. Så att för att svara ett väldigt långt på din fråga, Anna, så tror jag Rosengård kommer att härja sig framåt och vara uppe i toppen som vanligt när vi är färdiga här.
Ja, och en annan signal, det är att du kan säga det om ett lag som efter 9 omgångar ligger 7a. För jag håller med dig, Saga, att man tänker att det är så många poäng och att de ändå ska man kampa om det. Jag tror att de har tappat för mycket för att vinna guld, men att de är i Champions League. Och det finns förutom det finns en anledning till, och att hon sprang upp och värmde upp där. Hon heter Caroline Seger. Hon såg ruskigt spelsugen ut. Nu ska de vara lite noggranna med att stegla henne, vi vet ju inte. Men hon står på sidan, så att där får du ju dem en dimension till. Men det vi kan konstatera med tabellen, det är att alltså förhoppningsvis är det ju liksom så här många lag som kampar om det, så att varenda match i varenda vecka handlar om liksom en extremt viktig tabellposition. Det gör det ju nästan unikt i Europa om vi skulle kunna ha en sån serie.
Veckans snackis.
Och jag vill bara börja den här med, för Per, du var inne på när du pratade om matchen på Kanalplan att det handlar om känslor, och det var ju några tv-bilder där direkt efter matchen som var så brutalt känslosamma när Hammarbys japanska Maika Hamano fullständigt bryter ihop på bilderna man ser på tv. Och min kollega på Sportbladet, Makoto Asahara, pratade med henne efter och hon var ju bara så otroligt besviken och sa det här var en match som vi behövde vinna, och att det var det hon kände, att hon tar på sig så otroligt mycket press och blir så ledsen. Symboliserade nog vad många av Hammarby-spelarna kände efter den där matchen, men ja, det var så otroligt mycket känslor hos Maika Hamano. Per, du som var på plats, kan du sätta ord på alla känslor som fanns på Kanalplan igår? Lycka till!
Ja, men känslorna började nästan inför matchen, tycker jag, där det var ett ganska väldigt fokuserat hemmalag i Hammarby. Och Matilda Winberg var ju så vanligt väldigt ärlig och pratade lite grann också om, i en intervju om självförtroende, trots att liksom, hennes tränare pratade om att faktiskt från slutet av september så har de bara förlorat 2 matcher. Men det är det här som är skillnad ibland på spelare och tränare. Och Winberg pratade om att vi behöver få tillbaka självförtroende sen 100%. Men jag tror att det var, och jag sa det tror jag i sändningen, att det är 2 lag som verkligen vill ha 3 poäng. Och det var de känslan som kom. Och precis som Rosengård visste, förlorar man de här, det vi pratar om då sticker lagen. Och sen har vi det, på tal om det, så ser man Emma Jansson och Mira Larsson komma på Kanalplan och kanske inte veta vilket omklädningsrum de ska gå in i det där. Och sen så slutar ju känslorna, de pågår under hela matchen, för det var ju liksom en forceringsdel egentligen i 90 minuter där man inte försökte analysera det här som någon form av tyckare. Det ändrades ju matchspelet hela tiden. Men du slutar med Hamano, du slutar också med Madvenia Nogi som var oerhört besviken när hon intervjuades. Sen kom Olivia Skog, hon var också oerhört besviken. Hon hade bränt en straff och tyckte hon skulle vinna. Alla var väldigt besvikna, alla hade väldigt mycket känslor. Vilket gör att det är det här man vill se. Sen om man ska analysera, men snackisen var att det var känslor. Och de var nog utanför benskydden i alla fall.
Saga, jag vet att du har reagerat på mycket med den här matchen. Om vi bara ska ta något som också var väldigt fint inför, det är ju att vi får se ett ordentligt tifo inför den här matchen. Hammarbyklacken hade onekligen laddat upp, och som du var inne på Per, det var the return of Emilia Larsson och Emma Jansson till Kanalplan. 2 spelare som har målats upp som 2 spelare med ett stort Hammarbyhjärta som har gjort många år i klubben. Inför den här matchen så väljer då klacken att göra sitt tifo till den största trotjänaren av dem alla som de har, där man hyllar Ellen Gibson. Och det är då ett tifo för er som inte har sett det, där man drar upp bokstäverna ELL, en bild på Ellen för det andra E:et och sen ett N. Och under så står det trogen sitt Bajen i alla dagar. Hur mycket av en pik var det till Larsson och Jansson?
extremt stor peak. Först och främst, Ellen Gibson förtjänar all cred på alla sätt, tar inte från den stunden från henne. Men jag tycker det finns en orimlighet i hur man pratar om och till de här spelarna, Larsson och Jansson, som valde att ta ett steg vidare. Det är lite som att de har gått till en annan Stockholmsklubb och inte brytt sig om sitt liksom legacy. Det är ju absolut inte det de har gjort. Däremot så får man ha med sig att hade de här två spelarna varit självklara startspelare i Hammarby i år, det vågar jag sticka ut hakan och säga absolut inte. Vi såg ju redan tendenser förra året att det här var spelare som fick komma in och avgöra, ibland spela från start. Absolut att Larsson fick lite mer speltid på hösten, men för mig så är det att ta ansvar för sin utveckling. Det är att inse att okej, här kanske inte jag kommer längre. Du kan älska din förening, din klubb, men de här är ju drivna fotbollsspelare. Jag tycker också, jag vill beröra en grej som Makoto gjorde ju lite intervjuer efter matchen. Han pratade bland annat med Anna Tamminen, där det var, nu ska jag inte misskota för mycket här, men åt hållet att vill man visa de här spelarna vad de har, vad de saknar med att de lämnar, det lägger ju grund till att det fanns ett val för det första. Det låter jag vara osagt, men det är nästan som de tycker att det är liksom haha, titta vad ni missar. Och när man pratar och ser vad Emma Jansson och Emilia Larsson, deras reaktioner, det är ju nästan som att det ser, det finns ju nästan som en sorgsenhet över att vi lämnar ju någonting som var väldigt fint. Vi älskar det här klimatet och den här klubben, men det fanns omständigheter som gjorde att det var ett bättre val att lämna. Och där, alltså så här, nu sitter jag och pratar känslor som inte är mina, så att jag får verkligen lägga liksom en liten brasklapp för det där, att det här är mina tolkningar på svaren som spelarna ger, men det känns orimligt att lägga den piken, framförallt också från Tamminen, att hon säger på något sätt att ja, men det är klart man vill visa dem vad de saknar eller vad de missar. Ja, det tror jag de är väl medvetna om. Och sen all lov till spelarna att de trots dessa påtryckningar inte verkar beröras märkbart. Jag tycker framförallt att Emma Jansson spelar en fotboll som är behärskad och hon, ja, hon gör ju också det avgörande målet, så att det säger väl en hel del, och hon på, kanske ändå mådde rätt bra efter, och att det kändes lite gött i magen att jag gjorde inte bort mig då.
Det blev i alla fall 2-2 målet, men det blev ju avgörande för poängen.
Ja, men det är det jag menar. Tack för förtydligandet.
Ja, men det var intressant. Jag var på plats. Jag vet inte vad som förmedlades i tv. Vad såg du, Anna, där? Om den här, liksom, vad blev dina tankar liksom, när man ser matchen?
Nej, men det är ju att det är två spelare som har ett starkt band, och det känns som att de var lite påverkade. Jag tycker att man märker på intervjuerna efter det här, det är ganska korta svar. Jag tror att det var en väldigt känslomässig match att spela för de här två spelarna, och jag tycker att det är härligt också när det blir känslor, för det är ju det man vill ha. Man vill ha in det här, de extra kryddorna i matchen, och det här var ju definitivt en extra sån. Hur upplevde du det på plats, Per?
Ja, men just det, man får ju lite bilder, men jag tänker också att de var laddade. Jag tycker på något sätt att det blir ju snack liksom. Men det som hände på plan, det var ju en sån här skör balans, tycker jag. Alltså, jag kommer ihåg Larssons stenhårda tackling mot Rodda där precis framför, och den var hård, men den var inte jätteful, men den var stenhård. Gult kort ska det vara värd. Men sen då behövde slut, måste hon gå tillbaka precis för klacken och be om ursäkt. Den promenaden, hon skulle be om ursäkt till Roddar. Men hon gör ändå det, för jag tycker man såg att det var liksom känslor som hände, men det var också spelare som har relationer. Jag såg Matilda Winberg, tror hon gav väl Larsson någonting, jag vet inte om det var en arm i huvudet i andra halvlek. Och det är ganska tydligt så att Winberg går och kollar hur det är. Så att det var ju två lag, och det tyckte jag även övriga spelare som har respekt liksom för varandra. Alltså båda lagen, och det är därför matchen också blir så bra. Alltså det ska ju vara stentuffa närkamper. Båda lagen bjöd ju till med det där, men också anfallsmässigt. Man vågar anfalla, man släppte, jag brukar kalla det handbromsen på något sätt, Så kan man ju, behöver inte analysera försvarsspel eller försvarsspel på inlägg, men offensivt var det ju en enorm kraft från två lag. Hammarby som gjorde det genom att kanske sitt spel, att kontrollera spelet på ett annat sätt och lite längre anfall. Rosengård genom att använda sin, alltså, skicklighet, att de, när bollen kom upp till Olivia Skog, Sofie Bredgård, även Kulasch hade några fina touch i första, då blev det målchanser. Så att spelet skapade ju också den här känslan. Det gick inte att analysera, för det hände så mycket i matchen. Ibland så såg jag till och med att vi satt och väntade på repris, för det har man ju när man kommenterar. Men det hände någonting åt andra hållet, så reprisen knappt kunde komma, för det hände så mycket situationer. Så att, som det ska vara när jag spelar fotboll. Jag tror att det var en bra marknadsföring för damansvenskan faktiskt.
Ja, det var ju en intensiv och väldigt underhållande match att titta på. Det tror jag att Emma Jansson också sa i intervjun därefter, att det här måste ha varit en kul match att titta på, och det var det ju onekligen. Men om vi bara lite kort ska gå tillbaka till det här med känslorna och det som utspelade sig och hur Emilia Larsson och Emma Jansson hanterade och sådär. Det märktes ju att Rosengård var beredda på det, för Saga, du reagerade ju på Olivia Skogs svar efter matchen när det kom till det här med publiken. De hade ju snackat om det här inför, att det kommer bli något speciellt, att det är två spelare som kommer tillbaka på en arena där det finns ett publiktryck som inte finns på många andra ställen i den här serien. Vad tänkte du när du hörde Skog?
Jag tänkte lite olika saker. Den ena saken var, hon nämnde någonting med att det här har vi pratat om, och hon säger någonting med att vi har skött det på ett sätt att vi stöttar, som man tycker, jag tycker att man ska göra så här. Jag vet inte om det här uttalandet är taget ur kontext, men jag utgår från, eller jag läser in i att hon säger att vi har stöttat spelarna, alltså våra nya lagkamrater, vilket är det mest rimliga jag har hört, så att absolut. Hon säger att det är en taskig publik eller en taskig support, alltså något åt det hållet. Det reagerar jag på, för att jag tror att i takt med att de fotbollen växer, att fansen kommer allt oftare, alltså, vi kan inte förvänta oss att de bara ska heja. Alltså, det är inte det supportrar är till för. Ja, de ska ha en härlig stämning. Jag säger absolut inte att de ska säga elaka saker. Det kommer jag aldrig stå bakom. Vi har sett vad som händer i La Liga just nu. Alltså verkligen, stryk bara streck över det direkt. Utan vad jag säger är att de kommer hetsa. Det är ju deras jobb. Så att så länge det är på en bra nivå, så kommer du aldrig liksom, du kommer aldrig få supportrar som bara står och sjunger glada tillrop. Utan det kommer ju vara lite burop någon gång. Det kommer vara lite hets någon gång. Så att jag antar ju att Skog har ju enorm erfarenhet. Hon fattar det också. Men det kändes lite som att hon var irriterad över att det existerar. Och sen kanske återigen att det här handlar om att hon var besviken från matchen och att det är det som lyser igenom. Men det är som sagt, desto mer de här supporterskarorna liksom växer, så har jag svårt att säga att det bara ska vara liksom god och glad kexchoklad rakt igenom. Men sen så här pratar vi med Skog och hon berättar, ja, men de sa det här hela matchen och det var elakt hit. Ja, då förstår jag att man blir ledsen. Så att, det är väl lite djupt vatten för mig just nu att uttala mig kring det. Men jag reagerade på att det var nästan som att hon var förvånad, eller att hon inte var förvånad men irriterad över att det skulle vara ett hetsigt Bayern-hav ute på läktaren. Men det här har man nästan velat prata med henne mer om, vad hon hade för intryck och vad som hördes och sades, så att man kan få liksom hela bilden och inte bara min reaktion på hennes intervju.
Men däremot att hon var förberedd på känslor och mycket, det kan jag nog bekräfta. För att, nu tror jag att det är tredje gången jag pratar med Kjetselberg, och han bekräftar vad han gjort i veckan. Vi har pratat med, och det sa han precis när han tog över. Jag tror kanske det är en anledning till deras vändning. Vi pratar mycket känslor. Vi pratar om hur vi upplever situationen för med alla. Och inför den här matchen så har han också, vi har ju lagt fokus. Jag pratar mycket känslor, vad som kommer upplevas. Och det är intressant tycker jag. Jag hör inte det så ofta. Jag skulle veta exakt mer. Vi får analysera det någon gång. Hur han jobbar med det. Men däremot så väljer han också, och jag gör bra matcher med Jansson, men han har också Mia Persson på bänken. Väldigt lika, han bekräftade, de är ganska liksom tuff konkurrens. Man väljer ändå spelaren med de här känslorna, så att det var också ett val ju från Rosengård att spela de här spelarna på plan, för att man gissade att de kanske skulle växa av det här, men när man också ville kanske ha det här trycket. Så att ja, häftig match får man ändå säga.
Jag gillar också det du var inne på tidigare, att den besvikelsen som spelarna visar efteråt säger liksom allt på något sätt. Det här med att Hamano nästan gråter, precis som att det här var en final. Att Janogy är så taggad i halvtid när de har gjort två mål och så nedskjuten efter för att det var så nära. Eller att Olivia Skog hade det i sina egna händer men släpper den. Alltså det är klart att någonstans i allt detta så är det ju det här är den mest briljanta fotbollsmatch vi har sett på länge, tycker jag. Alltså utifrån sett, det här är så mycket underhållning. Men det kommer alltid lämna spelaren i känsla av att vad är det här för match? Det vänder för mycket. Alltså jag tycker bara man kan förankra till alla Champions League-finaler någonsin på både dam- och herrsidan. Det är ett ställningskrig. Hur ofta är det en Champions League-final där man säger oj, vilken fartfylld rolig match. Det är för det mesta. Ja, det var två lag som satt och väntade på att de andra skulle göra misstag. Men här, som du var inne på Per, de bjöd upp till dans, de ville framåt, de ville ta poängen, inte få dem bara. Och det var ju det som var så charmigt för oss utifrån. Sen så lämnade som sagt spelarna i en viss sinnesstämning som är fullförståelig. Men det är det här fotboll handlar om, och därav så var det ju liksom en fröjd att följa.
Ja, vi har ju knappt pratat om det där med vad som faktiskt hände på planen. Vi har pratat mycket om känslan och allting runt omkring, men också bara den där minuten Hammarby hade när man går från att hämta upp 0-1 underläget till att helt plötsligt leda med 2-1 precis innan halvtid, och det kändes som att hela Söder kokade. Och sen då det som blir käftsmällen för Hammarby, det som kastar ut ett ben till för Rosengård när Emma Jansson gör 2-2. Straffen, vad hände där? Vi har inte ens analyserat den, Per. Vad säger du om straffen av Olivia Skog, räddningen av Anna Tamminen och hur det var på kanalplan där och då?
Jag säger att det hade varit både intressant med VAR, men också hur VAR hade bedömt det där. För att det som händer där var ju Sörensen ska gå in och tackla. Och är det Schmidt i Rosengård som placerar sig framför henne, och Boye tycker att hon kommer inte förbi henne, och det är därför hon ramlar och ramlar in i situationen. Och att hon kapar, att det är en kapning kontakt i andra läget, det tror ingen snackar om. Det är såklart. Bedömningen är om hur pass mycket Boye blir störd och om det är en obstruktion. Och jag kan säga, titta på den här bilden, för mig är inte det givet. Alltså, och jag, då är det hur jag funkar. Är det soft som penalty hellre då? Ja, men då tycker jag att man ska fria på något sätt. Men jag som sagt, jag har inte sett i alla vinklar, men jag tror det var svårbedömt.
Den var svårbedömd. Sen att det är bara att titta på Bianca Schmidts reaktion efter. Hon sa ju fira som att det just är VM-final i just den aktionen. Så att så här, att Boye Sørensen jag var nämligen medvetet, det kan inte jag veta. Det ser ut som hon medvetet går in och slänger sig in framför. Som du säger, sista aktionen är tycker jag alldeles för tydlig. Men att hon är störd i första läget, absolut. Jag tycker att det finns en syn där de är, det är för ja, de håller fast varandra, de stör varandra så pass mycket. Så att det är så här, jag tycker någonstans det blir ju straff för att Boye Sørensen fortsätter sin aktion. Sen samtidigt så är den svår för att hon just är fasthållen i första läget, enligt mig. Men det är som du säger, bara det är jättesvårt att se. Sen kan vi också diskutera straffen. Olivia Skog står också i studion och säger, jag vet inte varför jag slår den i mitten, jag gör ju aldrig det. Jag trodde inte hon hade läst mig så bra. Alltså Anna Tammen är storspelare just nu. Det är, skulle jag våga säga, är ligans bästa målvakt det här året än så länge. Och då har hon bra konkurrenter. Piteå har en som är briljant också, och det finns flera till. Men Tammen är en storspelare i höjdspelet. Hon är påkopplad, hon är dominant. Det är klart som tusan att hon är påläst. Så att, och som hon själv sa, jag skulle inte göra det lätt för henne. Jag tänkte vänta ut situationen, och det gjorde hon. Sen är ju straffen slagen så pass, alltså, lågt så att det är just i räddningshöjd så att säga. Det gör ju att att hon får fötterna på den Tamminen, men det är en stabil räddning i ett viktigt läge, så det säger ju en hel del om hennes mentala kapacitet också.
Mm, och det blir alltså delad pott här. Vi var inne på Rosengård tidigare. Vi har Hammarby som har legat i topp i den här serien innan, som nu har halkat lite efter här den senaste. Jag har varit inne på att Rosengård är för långt efter för att ta guldet. Vad säger ni om Hammarbys chanser att vinna ett SM-guld den här säsongen med utgångsläget som är nu?
Är goda, tycker jag. De har en högsta nivå som är hög. De har en viktig match mot Kristianstad kommande vecka. Det är en jättetuff match. Men jag, som jag sagt, Rosengård har tappat fler poäng. Jag tror att många lag, även Kristianstad, tror inte heller den blir avgörande mellan Kristianstad och Hammarby. För jag tror att topplagen kommer vinna av varandra. Så att de lagen som har breda trupper, många trupper liksom, och som inte tappar för mycket poäng, kommer vara med länge. Så att det tror jag både Hammarby och Kristianstad kommer vara.
Men där vill jag också lite lägga till att den här högsta höjden kan vi aldrig snacka bort. Sen behöver vi diskutera Cooney Cross, tycker jag. För det där en spelare med sin högsta höjd är återigen kanske allsvenskans bästa mittfältare. Men hon har stunder av tappar fokus, och då pratar inte om hennes målchans, ska jag verkligen lägga till. För att det där händer den bästa. Så att hon är trött, hon tar ett beslut, hon har självförtroende nog att dra på bekraft i det läget. Jag pratade om den här omställningen som blev 2-1 mot målvakt i princip. Men i matcher har jag noterat att hon tappar fokus, hon tappar intensitet och att placera sig rätt. Sen så är det stunder bara, men hon är också ung. Hon är en spelare som växer och har enligt mig tillåtelse att vara lite ojämn ibland. Men det gör ju också att Hammarby, om hon ska vara kuggen på mitten, om hon ska vara den som styr och ställer, om hon ska vara deras seger, ja, då kommer de ha matcher där de inte alltid får träff på allt det de vill göra. Och det är på samma sätt som att, kan man beskylla Wienberg Hamano för att ha en läggmatch någon gång, att de inte kanske kommer upp i absoluta högsta nivå? Nej, för att de är i en väldigt ung ålder och de måste få lov att ha den processen, precis som alla unga spelare måste få. Precis som att Rosa Kafaji är alltså det mest briljanta magiken på planen, men har också stunder där man tänker, attans du, där var tajmingen fel. Och det hör till. Så att det är det som är charmen i det här också, tycker jag, att vi kan inte riktigt se alltid, för att det är ojämnt i stunder. Men Hammarbys chanser, jag har ju inte tippat dem som etta någon gång, tror jag. Jag har absolut trott att de ska vara i topp tre. Nej, vänta, nu la jag dem kanske fyra när allting kommer omkring. Skitsamma egentligen. Att de kommer vara i toppen, det tror jag. Men att de vinner, det tror jag inte. Så att, men vi kommer se mycket rolig fotboll från Hammarby med Cooney Cross, Wienberg, Hammarby i täten i alla upp- och nedgångar.
Veckans lag.
Ja, men vi tog utanför Sveriges gränser. Du var inne på det i början här. Vi har en VSL-liga som avgörs till helgen. Nästan att Chelsea avgjorde den redan nu. Men de har också vunnit en FA-cup-final, pratade vi om veckan innan. Och med tanke på att vi har en svenska som lämnar Chelsea och en danska som också lämnar Chelsea. Och lite extra aktuellt att kolla på just Chelsea som veckans lag med Emma Hayes. Jag ska släppa in alldeles starkt, men jag gör så ibland när jag verkligen vill analysera ett lag, att jag tittar igenom presskonferenser, hur många som egentligen alla Hayes, tror jag senaste 10 i alla fall, för att försöka förstå lite grann om dem. Det är väldigt svårt att analysera vad som händer på träningsplan när man inte är där. Men Emma Hayes har ju tidigare, tycker jag, fått lite, en ikonisk ledare, alla spelare pratar jättegott om henne. Men har fått, liksom, den lilla kritiken hon fått är ju bland annat hur hon anpassat sitt spel för taktiskt, för att kunna ändra matchbilder. Tycker man ser det, dels liksom när man lyssnar på henne, men varför tycker spelarna om henne så himla mycket, förutom att det måste vara en otroligt skicklig tränare? Jag tyckte jag hade några detaljer som jag tyckte hon pratade om. Otroligt tydlig med att prata om truppen Chelsea, nästan alltid. Det vill säga, hon gör massa saker för det. Det är inte bara snack. Jag hörde att hon spelar aldrig en första elva mot några andra, för det skapar... Det är vi mot dem i ett lag. Hon mixar alltid upp laget på träningen. Du får inte se det. Rätt eller fel, vet inte. Men så gör hon. Och du ser också att Chelsea roterar ganska mycket. De har ju en trupp för det, en enorm trupp att komma dit. Men det är att de har spelat varandra på träningarna och roterar kraftigt i matcher. Men just att säga det och att göra det och att uppleva att varje individ är viktigt. Och sen då, om vi kommer till, kan vi fortsätta sen med spelet, men vi kan väl pausa där. När man ser också någon tapp, när spelare slutar, då är det är så känslosam hejs så det är intressant. Och även spelarna är känslosamma. Och det är ju på något sätt det humanistiska perspektivet, att hon lever med den här klubben. Och det tror jag som tränare att man får ut. Och får spelare trivas, tror spelare känna är viktiga. Och sen har du ganska bra spelare. Där har du liksom grunderna liksom med Emma Hayes, som jag vill ändå sätta som ett utropstecken. Det var er bild av henne, så kan vi liksom ta spelet som nästa steg.
Jag vill bara lägga till där jag var innan, men det är faktiskt en av de mest påtagliga psykningarna för en spelare på träningsplanen, när man vet att tränaren har satt startelvan på banan för att spela mot the leftovers. Det kvittar vilket lag jag har varit i. Jag har varit i en del. Men känslan när man är i den symboliska startelvan och när man är utanför är extremt påtaglig. När du är i den, nästan så att du kan andas ut och bara, aha, okej, nu kan jag faktiskt spela 11 mot 11 här och göra min grej och bara andas, för att jag vet att jag har foten inne. När du inte är det, besvikelsen, irritationen, känslan av att, och jag vill bara in och smälla på nu, visa att jag borde vara i startelvan, men jag vet om att hon eller han, min tränare, har redan bestämt sig för vem som ska ut på den här planen nästa. Och det är en psykning. Jag vet inte hur många samtal man har haft med kamrater i ett lag som kanske då inte är i startelvan, som säger, men vad ska jag göra, hur ska jag tänka? Och man bara, jag vet inte. Eller när man själv har varit där, att man känner sig så uppgiven. Och det är, jag älskar den signalen, Per. Jag tycker det är så coolt med tränare som är så, vi pratar om spelare som ska vara well-rounded, de ska ha alla komponenter. Men en tränare som bara är taktiker kommer bara så långt. En tränare som bara är emotionell och bara tar hand om spelarens emotionella värld kommer bara så långt. Du måste kunna bygga på alla delar, och det tar också erfarenhet, det tar tid. Så att de tränare som kommer riktigt långt, det är ju faktiskt de som har alla bitar. Och det får man verkligen säga att Hayes har lyckats med, eller är liksom på väldigt god väg att lyckas med tanke på då att det finns fler delar i fotboll som kan ju utvecklas.
Mm, jag träffade ju henne, eller var på presskonferens med henne där i samband med semifinalen mot Barcelona som de ju förlorade, och när hon kliver ut därefter, alltså det lugnet hon ändå hade i den situationen, den pondusen och det sättet som hon svarar på alla frågor, där det också blir det här att hon hela tiden pratar ur spelarperspektivet, att hon lyfter sina spelare, att hon trycker väldigt mycket på det här liksom, vad de ändå gjorde bra mot Barcelona. Hon var ju inne på att de lyckades skaka om Barcelona rejält, att Barcelona aldrig sett så här pressad ut, och verkligen välja att lyfta de här typen av grejer på presskonferenserna efter, och resonerar väldigt mycket med de brittiska journalisterna som ställer frågor. Hon gillar ju att snacka, hon har ju också blivit hyllad när hon har klivit in som expertkommentator i tv-sändningar under mästerskap och sådär. Så att det är ju en tränare som har ett otroligt fotbollskunnande. Men som du är inne på, Per, hennes taktiska delar har ju, hennes coachning under matcher, den har ju ifrågasatts ibland. Men nu är Chelsea där uppe ändå. Det såg ju kanske lite skakigt ut, framförallt den här säsongen för Chelseas del. Den började ju med en förlust mot Liverpool, och man kände, what the heck, vad är det som händer i England? Så vad säger ni i spelet, att det är som gör att Chelsea ser ut att vinna WSL ännu en gång?
Ja, men då tycker jag faktiskt att den kritik jag har fått, har vi sett, liksom, tycker jag, ganska kraftiga, om det är förbättringar, men jag tycker inte man ser, jag kan inte se de brister den här säsongen. Vi kan ju börja, innan vi går till WSL, kan börja Champions, då slår ändå ut Lyon i Champions League. Och de hanterar den matchen, och är väl det laget som har gett Barcelona den kanske tuffaste utmaningen senare. Så att där har hon ju verkligen liksom börjat anpassa sig efter motståndare och matchbild. Och sen var du inne på det, det såg vi faktiskt väldigt, tycker jag, knackigt ut i början. Alltså förlorade mot Liverpool, nykomlingen, man fick inte ihop alla stjärnor och man funderar på hur ska det här gå. Till att, alltså jag tror just den här liksom flexibiliteten, men också möjligheten att faktiskt sätta till slut som spelare bredvid varandra. Och mycket handlar ju, tycker jag, om när de har förtydligat sin fyrbackslinje. Liksom de hittar balans på mittfältet. Jag tror en utmaning för dem den här säsongen är att Pernilla Harder har varit skadad. För hon är så oerhört viktig som länken mellan liksom det offensiva mittfältet och Sam Kerr. Sam Kerr har inte gjort lika mycket mål heller, gjort några matcher. Men nu när Harder är tillbaka och hur Chelsea avslutar en säsong. Nu ska de ju, måste de ju vinna sista, annars vinner de inte den här. Men jag tycker ändå att man ser, de har så många olika sätt på att göra mål. Men Harder är en av de viktigaste i det. Så att jag måste säga att den här laget sitter, finns ju numera, de släpper ju in också väldigt lite mål numera. Men på tal om Harder och Madeleine Eriksson, så tycker jag båda kanske är i, alltså i väldigt, väldigt fin form. Hon vänder ju spelar dem. Och jag är lite förvånad att jag tycker Chelsea kanske är bättre än någonsin just nu den här säsongen. Att de, för det jag har hört, det är att de inte bestämmer själv att de ska sluta. Att de inte får nya kall, obekräftat, men de lämnar. Hade jag varit Chelsea och Hayes så hade jag behållit dem längre. Vet inte om det är så, men att de inte får vara kvar vet vi ju.
The tea, alltså det här är för spännande. Alltså Per, när du säger så blir jag ju så otroligt nyfiken på, liksom, är det hörnan eller ägget? För att det där, alltså precis som du säger, känslorna som var när Magdalena Eriksson gör målet. Alltså det är som att liksom hon slutar en era och får göra det och krydda det, måla det med ett mål. Men ja, jag blir ju lurt nyfiken på det du säger nu och vad det liksom grundar sig till. Oavsett, jag vill komma in lite på Hard, för jag läste lite om Emma Hayes ord om henne just på grund av att hon har varit skadad. Och att hon säger verkligen, I want to put it on the record vad Pernilla Harder har gjort för oss. Hon har varit skadad, absolut. Hon har inte kunnat bidra lika mycket det här året, men att hon har varit liksom en av de viktigaste spelarna för våra framgångar ska liksom vara på on the record, som sagt. Och det tyckte jag var charmigt återigen, att man lyfter sina spelare, man visar på väldigt många sätt att de är uppskattade och att deras det de lämnar efter sig har haft betydelse. Att det inte bara är en fabrik som liksom, nya personer in, nya personer ut. Så att nej, men det var en väldigt spännande match, får vi säga. Det var ju, Arsenal hade ju chans ett par gånger. De hade ju också chans att snygga till siffrorna. Och Katie McCabe och alla liksom skjuter utanför på straff. Vad tänkte du där och då, Per? För att då kände jag så här, där, för jag tror att du sa det, nu har de chansen att faktiskt bita sig in i den här matchen och vända matchbilden.
Ja, men det är svårt, för Chelsea dominerar ju fullständigt i första halvlek, sätter en enormt hög press på Arsenal, tar vara på att Arsenal tappar spelare, och det är också en del, tycker jag, i styrkan av deras höga försvarsspel. Sen är blir de lite, däremot tycker jag Arsenal är väldigt bra andra halvlek, och Eidevall visar igen, på tal om taktisk skicklighet, enormt taktisk skicklighet Jonas Eidevall. Och får träff på Chelsea. Och Chelsea var lite hotade innan straffen. Hade de gjort mål på det så hade det kanske blivit match. Men det var ändå två mål. De släpper inte in så mycket. Så att de var lite hotade där. Men därefter, då gör Hayes återigen byter. Alltså på tal om bänken, på tal om truppen Chelsea. Och sitter där liksom. Šanković sitter på bänken. De tar in Jesse Carter som bara stänger ner kanten. De har så många spelare som gör att de kan göra de förändringarna. Och sen så stänger de ner matchen totalt. Så vi får väl se. Så att, och det är väl den sista liksom, att vilka ska de ersätta här nu? Men när alla var på plats med Reiten, Kerr och Harder. Vilken anfallstrio liksom, som blir balanserad bakom. Och så ytterbacken som fyller på. Jag tycker att det hade varit fint att se Chelsea bygga vidare på det här. Dels är det en enorm konkurrens i VSL, men också Champions League. Jag tror de har haft chans att konkurrera. Jag tror det blir svårt att ersätta Pernilla Harder faktiskt.
Jag tror att Rytin Kanerius skulle kunna få en chans att bli inskolad som den här nya högerytten då kanske, med tanke på att Harder lämnar, eller tror du att de kommer plocka in någon ny?
Jag tror att de, det är där de kanske letar på Šanković, tror jag, att det kanske är planen. De har ju mycket tuffa med Reiten och Game känns som att de har stort förtroende. Och att vi spelar också som blir bättre. Så att det är väl Rytting Kaneryds utmaning. Jag tror att man är mer intresserad av en spelare som länkar ihop mittfältet, om jag har förstått hej sätt att spela. Det vill säga den mer tydliga tian där bakom Kör.
Om vi ska avsluta snacket om WSL bara, så har vi ju de brittiska kollegorna som jag har snackat med säger ju att det här har ju varit en av de roligaste säsongerna på länge. Nu är det Chelsea som förmodligen kommer ta hem det igen, man har det i egna händer. Men vi har haft en toppstrid som vi inte har sett på samma sätt de senaste åren. Det är många lag som har börjat kraftsamla, som satsar, som är med där uppe och blandar i sig. Eller blandar sig i, säger man ju på svenska kanske. Men innebär det här, tror ni att det är the end of an era för Chelsea också? Inte bara för Magdalena Eriksson i Chelsea, utan även för Chelsea som still standing on that throne.
Alltså på ett sätt ja, för det var det jag, när jag råkade avbryta dig Anna, var lite på väg till, att United har gjort en så jäkla bra säsong. Alltså det sitter jag inte har kommit upp i sin nivå, och de kommer inte acceptera det. Alltså de är alldeles för drivna för att acceptera att de inte tar sig in i Champions League det här året. Detta har gjort det åtminstone de sista 3 åren. Arsenal kommer inte sluta sin framfart bara för att de har, det är liksom, kan de undvika skador, så hade jag, alltså jag, nu larvigt av mig att sitta så här i sista omgången och säga, hade inte Arsenal haft sina skador så hade de vunnit. Men jag tror det. Jag tror ju inte att de hade det i sig att vinna ligan i år. Men med skadorna så har det, alltså de har trots det lyckats hålla sig kvar så högt uppe. United behöver rusta upp, absolut. Men det de har gjort det här året är alltså hatten av. De spelar otroligt rolig fotboll. Så får vi se om de behåller Russo, och de får se om de håller Ona Batteje. Jag tror att de båda riskerar att lämna. Hur ersätter man de två jätteviktiga spelare? Men med det sagt, ja, risken finns, eller kanske fördelen är att det börjar bli så, att det inte blir självklara vinnare, precis som i svenska ligan. Nu väntar vi bara på att franska ligan också ska börja bete sig så, för att jag tror att alla mår bra av det. Vi ser ju på här sidan också, alltså så här, Bundesliga, hur kul är det att veta att Bayern München ska vinna varje år? Nu är det inte så, du vet ju inte om de gör det. Så därav så tycker jag liksom att det kanske är på väg dit, och det kanske är dags att det är på väg dit, för att det gör det ju. Betyder någonstans, eller jag antar att det betyder att de fotbollen verkligen tar kliv. Sen behöver vi behöver fler spelare på väldigt hög nivå för att orka rida den vågen hela vägen ut. Men att det är på väg, det tror jag.
Ja, jag tror också att däremot på den resan kommer Chelsea finnas kvar. De har ju redan mer eller mindre liksom haft en trupp, och de värvar ju nysken här nu från Frankfurt. Men det är bra, och jag vill påstå att WSL är Europas främsta liga. Vi skulle titta på amerikanerna lite till om det inte är världens bästa. Det går väl att debattera, men att de leder utvecklingen i Europa, och att det är väldigt bra att det är så många lag som kampar om det, inte Chelsea är så ensam. För de kommer få mer och mer konkurrens, och det kan ju faktiskt bli så att United vinner den här. Då får vi äta upp det nästa avsnitt. För att Chelsea måste vinna om United vinner. Så att, det är inte avgjort än, men det är ett bra Chelsea. Det är inget snack om det, och det är värt att titta på. Så att, vill man grotta ner sig det laget, så tycker jag man ska göra det.
Så där väver vi också ihop 5 plus och veckans match i nästa. För det, jag tycker att vi ger 5 plus till de här toppstriderna och veckans match nästa vecka. Ja, där kan vi väl slänga in att vi har ännu en seriefinal i damallsvenskan att se fram emot. Ettan mot tvåan, Piteå mot Häcken på fredag. En match som man sannoliken bör bänka sig för. Det finns massa mer matcher att titta på också. Men vi närmar oss vårt slut här, så att det får bli en abrupt avslutning på veckans program. Saga, tack för att du har varit med. Per, tack för att du har varit med. Och tack alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.